barrante ribe shipto kori beri nasa. Ori barranca riva sinto riveri tatilena. Tomaranda riva silto ribehena. O vitakare o prinsare o lovare o araditna. Alleluia. Batena Ibrani Vaseja Tare Bebilosa Itakare.
Tack ska ni ha, underbart. Lukas 19 41 relaterar en mycket kritisk tidpunkt i världshistorien. När våran mästare gick ner från berget, Olivberget, och närmade sig staden. Vilken dag var det? Känner ni till den dagen? Och han säger, han grät över staden, Jerusalem. Och han sa, tänk. Eller att du idag hade förstått också du vad som ger dig frid, shalom, fred. Men nu är det dolt för dina ögon. Jag läser Folkbibeln 15. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten därför att du inte förstod den tid då den evige besökte dig. Därför att du inte kände till din besökelsetid, står det i spanska översättning. Tror inte ordet Herren finns där i grekiska. Det har de lagt till. Därför att du inte aktade på den tid då du var sökt, säger 1917. Vers 42 säger, o att du idag hade insett, 1917. O att du idag hade insett. Och på grund av att du inte kände till den här dagen, den här speciella dagen som är just idag, därför kommer fienden här över dig och du kommer att bli nedslagen till marken. Och det ska inte lämna sten på sten därför att du inte insåg, du förstod inte den tid då det var besökelsedags. Hur skulle de ha kunnat förstå den tiden? Det är inte så svårt. Och jag vill fråga er, för det här ska ni kunna. Vilken dag var detta? Om du inte vet vilken dag det här var, så behöver du gå igenom det här igen. Oj, vilka säger det? Sa du det? Du ska få en femma i betyg. Ger man femmor idag? Nej, 100 då får du 100. 10 Nissan. Var det någon annan som visste det utan att fuska? Ja, det är bra. Och Stig-Åke utan att fuska. Ja, Gunno. Hur kan vi veta det? Hade Monica viskat till dig, Stig-Åke? Ja, då var det Monica. som ska få 100 poäng och så får hon 20 minus för hon viskade till Stig Åke. Hur viktigt är det att känna till tider?
Jätteviktigt.
Yes. Om vi läser i Daniels bok. Sju. Så talar det om en ond kung här. Vers 24. Eller vi tar det i vers 23 så får vi sammanhanget. Då svarade han det fjärde djuret. Vad är det för djur? Det ska också ni kunna. Vad sa ni? Det fjärde djuret. Kom igen! Romarriket. Betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden. Ett som är olikt alla de andra rikena. Det ska uppsluka hela jorden och förtrampa och krossa den. Och det lever vi nu. Och de 10 hornen betyder att 10 konungar ska uppstå i det riket. Och efter dem ska uppstå en annan som ska vara olikt de förra. Och som ska slå ner 3 konungar. Och denne ska upphäva sitt tal mot den högste och föröda den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Och de ska givas i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Som kan förstås som 1 år, 2 år och 1/2 år. Med andra ord 3,5 år sammanlagt. Om man räknar år som tid. Men man kan förstå det tid som i ett stort perspektiv och ett litet perspektiv. Som jag sagt tidigare. Det beror på hur man fokuserar. Vilket fokus man har. Vad var det som var så viktigt för den här onde kungen? Vad var han så intresserad av att förstöra? Två saker. Vad var det första som var viktigt för honom? Ändra kalendern. Och det andra var? Ändra lagen. Så det var högre prioritet för honom, eller kommer att bli, för den här kungen, att förändra heliga tider. Det är hans högsta prioritet. För då förlorar Guds folket sitt profetiska fokus. Det profetiska fokuset grundar sig på första Mosebok 1:14. Det här var intressant, Katriel. Ja, det kan ni, men jag lägger det ute så att det låter väldigt spännande. Så att ni inte sitter och sover här som jag gjorde på morgonbönen. Jag var tvungen att gå och stå upp, annars somnade jag. Gud sa, var det på himlen himlens fäste ljus som skiljer dagen från natten och var det dem till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år. Vad är det som bestämmer tiderna? Det är solen, månen och stjärnorna. Och nu har vi 3 stora kulturer i världen. Det är judendom, kristendom och islam. Kristendomen grundar sig på solen för att mäta tiden. Bara på solen. Islam grundar sig bara på månen. Och judendomen grundar sig på solen, månen och stjärnorna. Vem har det klaraste profetiska fokuset?
Det är ju
De som har mest ljus. Alla ljusen ska vara med. Det finns väldigt klara bevis för att det blev en justering i världshistorien med beräkningen av årets längd. I alla gamla kulturer, jag har en artikel på som visar från alla gamla kulturer, alla. Egypten, Mesopotamien, du kan räkna alla, Kina, alla gamla kulturer hade 360 dagars år förr i tiden. Och så hände något i världshistorien som lade till 5 dagar på solåret. Och det var i samma tid som Hiskia levde. Och vad hände under Hiskias tid? Det hände ju någonting med solen. Det var ju ett tecken för att han skulle bli frisk. Så där blev det en justering, en feljustering. Så solåret blev plötsligt 365 dagar istället för 360 som var innan. 5 dagar. Så om du läser i Uppenbarelseboken andra Daniel och så är alltid året 360 dagar. Det var originalet. Det var det som skapades. När Toran gav så var det bara 360 dagars år. Och månmånaden var 30 dagar. Så månåret var också 360 dagar. Ser det ut så. Sen blir det en förändring där. För om vi räknar månen så skulle vi idag inte... Det saknas ju 11 dagar mellan månåret och solåret. Kan ni det här? En del. Men det är bra att repetera. För det här är vårt profetiska fokus. Vi måste känna till det här. Jag blev inbjuden till Colombia och ha ett seminarium i Bogotá. Jag var väldigt intresserad av profetior. Tala om profetior om de sista tiden så vi vet. Man vill ju veta framtiden. Och jag sa till Hashem, vad ska jag göra? Jag känner till deras nyfikenhet. De vill ha facit i förväg och det är fusk. Hur ska jag göra? Så fick jag yes. Jag ska lägga grunden så att de får, som vet vad de ska ha sitt fokus när de ser i profetiorna och i skrifterna. Så får de nycklarna att kunna förstå. Och vi hade 2 härliga dagar, det var underbart. De ville ha en hel vecka, men det går inte. Det ger så mycket tid på varje plats. Och jag gick igenom grundligt allt att förstå den bibliska kalendern och förstå den kalendern som världen leds av idag. Och förstå skillnaden. Så att man har ett fokus när man läser skrifterna. Du kan aldrig läsa skrifterna utifrån den romerska kalendern. Därför sa Petrus, sista dagen i det här året har vi val i Sverige. Var någon som la märke till det igår? Hur många reagerade på det? Hur många hängde med på vad han sa? Vad menar han? Dagen innan Rosh Hashanah, dagen innan Yom Teruah. Är det val i Sverige? Vilket fokus har du i profetiska tänkandet? Det är så allvarligt att man känner till det här så att man kan till och med hela stan kan bli förstörd om man inte vet vilken dag man lever i. Hela landet kan bli förstört. Om man inte vet vilken tid. Och att du idag visste, säger så. Så det var en väldigt, väldigt viktig dag. Vem så tror, det var en nyckeldag för hela världshistorien. Guds rike hade kunnat komma till jorden då. Men det dröjde 2000 år. Fick dröja 2000 år för att komma Guds rike. På grund av att de inte tog den dagen på allvar. De hade sitt profetiska fokus någon annanstans. Om de hade profetiskt fokus överhuvudtaget. Kanske hade fokus för money. Who knows? Månåret, hur långt är det? Bra, 365 dagar. Nej, förlåt. 354 dagar, det var ingen som sa det. Jo, kanske någon. 354 dagar är månåret. Varför? Hur lång är en månmånad? 29 och en halv dagar. Det här ska ni kunna, kära vänner, kära studenter. En månmånad är 29 och en halv dagar. Om du lägger det 12 gånger så blir det 354. Så ett månår är 354 dagar. Hur lång tid tar det för jorden att snurra ett varv runt solen? Ja, ett år var ju buslätt. Men hur många dagar? 365 om fjärdedel och lite till. Det är inte heller 29,5 dagar exakt en månad. Men låt oss säga att det är 354 för månåret och 365 för solåret. Hur många dagars skillnad har vi då mellan sol och måne? 11 dagar. Och här är ett jättestort problem med Toran. För Toran säger att ni ska på i månaden Aviv, och det är faktiskt inget namn på en månad. Aviv betyder flera saker. Att Aviv betyder tre saker på hebreiska. Som alla andra ord. Aviv betyder ursprungligen det mogna kornet. Man säger väl korn även om det är vete. Ja, vetekorn säger man, havrekorn. Moget korn, och det är kornskörden i första hand i Israel. Så när kornet är moget för att skördas så heter kornet Aviv. Så därför står det inte i Toran månaden Aviv som man har översatt, utan Avivs månad. Chodesh ha-Aviv står det på hebreiska med bestämd form. Det står inte Chodesh Aviv. Som det står om Chodesh Nisan, Chodesh Bul, Chodesh Machshvan och alla andra månader som man ger namnet på månaden. Men i det här fallet är det Aviv som en annan sak än en månad som Toran talar om. Chodesh Ha-Aviv betyder Avivs månad. Med andra ord, det mogna kornets månad. Det är så Toran beskriver det. Och i den här mogna kornets månad ska ni vifta den första skörden. Omer reshit ketzirchem, som betyder den första omern av era. Förlåt. En omer av förstlingen av eran skörd. Ordagrant. Som då är ett mått av 3,5 liter ungefär. Som man kan få ut av en kärl. Så det måttet av korn, mjöl blandades med olja och offrades som första offret under året i det mogna kornets månad. Så aviv betyder moget korn. Och sen kom det att betyda månadens namn, som också är månaden Nisan, som någon sa. Nisan är det babyloniska namnet för samma månad. Och de namnen kom in i Israel när Israel bodde så länge i Babylon. Under babyloniska fångenskap. Så du hittar både Aviv och Nisan i skrifterna för samma tid. Två namn för samma månad. Sen betyder också Aviv i modern hebreiska vår. Aviv. Så att Vi har ju det här problemet då. När ska vi fira Pesach? Om vi bara går efter månen så har vi 354 dagar. Det här året kanske är jättebra. För då är kornet moget. När det har gått 12 månader. Och så har vi en ny månad då. Då blir det nya året för. Första året i månaden som det står i Andra Mosebok 12. Som Herren säger till Israel. Denna månad ska för er vara den första av årets månader. Det är mogna kornets månad. För då gick ni ut ur Egypten. Då blev det en justering innan det hade varit den sjunde månaden. Men nu blev det den första i året. Vet ni om det? Det känner ni till. Det är en justering på 6 månader. Så för resten av världen så var det, fortsatte de att räkna sedan Adam. Som skapades den första dagen i 7:e månaden. Som då var första dagen i 1:a månaden. 1:a Tishri. Hösten i Sverige. Rosh Hashanah. Då skapades Adam. Och då föddes Yeshua. Och på den dagen kommer Yeshua tillbaka. Rosh Hashanah. Den första Adam skapades. Den sista Adam skapades. Och den andra Adam kommer tillbaka samma dag. Det här är lite profetiskt på fokus bara. Enkelt. Enkel matematik. Det finns djupa studier bakom det här. Så jag säger inget i luften. Alla som vill ha det. Det finns på hemsidan. Så då, det här året går det bra. För då, nu är det vår. Nu är det varmt. Och kornet beror ju på solen. Det beror inte på månen. Kornet mognar ju på grund av solåret. Okej, då firar vi Pesach det här året för vi har kornskörd. Och så räknar vi månens månader. 29,5 månad, 29,5, 29,5. Så kommer vi 12 månader framåt. 354 dagar. Och då är det kallt. Vi är 11 dagar kortare den här, gången. Solen är inte riktigt lika snabb som månen. Vi ligger efter. Vi har ingen kornskörd. Hur ska vi göra? Kan vi fira Pesach? Nej, det kan vi inte. För vi har ingen kornskörd. Pesach måste firas när man har korn. Det måste vara aviv. Det måste vara moget. Och det är det inte. Alltså kan vi inte fira Pesach nu. Vad ska vi göra? Vi väntar en månad till. Så lägger till en månad. 29,5 dagar till. Vi får en sen Pesach i år. Men då har vi 13 månader på året. Det här är nödvändigt för att kunna uppfylla Torah. För Torah grundar sig både på månen och solen. Men månen är i första hand det som bestämmer tiderna. Men den justeras utifrån solen. På grund av att Torah säger att man ska fira Pesach under det mogna kornets månad. Månaden Aviv. Och då har man var annat eller var tredje år 13 månader, alltså ett skottår. Och det är efter Hiskia vi har det här. Så var det inte på Mose tid. Så var det inte på Josua tid. Så var det inte på Davids tid. De hade inte det problemet. Men från och med att det blev 5 dagar extra i solåret så blev det problem. Förlåt? Vart annat eller var tredje har vi ett skott då. Och då har vi en hel månad. Vad heter den sista månaden som vi lägger till? Adar 2. Vilken högtid firar vi den sista månaden? Bra Arne. Säg det högt alla här. Purim. Hur gör man då när det blir andra Adar? Vilken av de två månaderna firar man Purim? Första eller andra? Inte båda. Purim är alltid sista månaden i året. Vilken månad är vi i nu då? Den fjärde månaden som heter Tammuz. Och kom ihåg att allt som finns på den orena sidan finns också på den rena sidan. Så var inte så rädd för Tammuz. Vad händer i Tammuz? Vi är mellan Tammuz och Av. Vi är på väg till Av. Vi hade en fastedag här för lite sen. Vad heter den? 17 Tammuz. Vad hände då? Då började belägringen av Jerusalem. Vilket år? Han är historielärare, så det är bra fråga. Var det första templet eller andra templet? Andra templet. Men det hände saker också tidigare i historien. När förstördes templen, båda templen? Ja, vilken dag? Tisha B'Av. Det här står faktiskt där på den fusklappen där bakom. Det är en liten, liten skylt där. Av. Så från den 17 Tammuz till den 9 Av. Och jag kan säga så här, 9 Av är en så stor sorgehögtid i Israel. Så väldigt, väldigt många fastar. Och det är nästan lika allvarligt som Yom Kippur. Och då har vi 3 veckor där av sorgeperiod på grund av Jerusalems förstöring. Och det skedde på grund av att inte de kände till den dagen som Mashiach ben Josef skulle rida in i Jerusalem på en åsna. Hur vet vi att det var den 10 Nisan när Yeshua stod där och grät över staden? Lammet. Ja. I Toran står det att du ska ta ett lamm. Den 10 Nisan. Och så ska du ha den i huset, vid huset, fram till den 14 Nisan i Egypten. Och då ska du se till att det blir felfritt. Så det var ju därför som Yeshua kom in i Jerusalem, för de skulle kunna testa honom under 4 dagar. Därför kom de med alla dessa hemska frågor. Ska man betala skatt åt Caesar? Och att ni kan läsa i evangelierna. Från och med att han red in i Jerusalem så kom testfrågorna. Och ingen kunde fälla honom. Han var ett felfritt land. Så hur kunde de veta att det var det året då? Finns också på hemsidan. Det har med Daniels profetia att göra. De skulle veta att det året skulle han hängas. De skulle veta att han skulle komma det året. Okej. Det är bra att vi känner till vilken månad vi är i. Det är bra att vi känner till nymånadsdagarna. Ibland är det 2 dagars nymånad. När månaden är 30 dagar. Ibland har vi 30 dagars månad. Och ibland har vi 29 dagars månad. När månaden är 30 dagar så är det 2 dagars Rosh Chodesh. 2 dagars firande av nymånaden. Och som det är idag så har vi en fast kalender. Som gjordes av Hillel den andre. Och den accepteras i hela den judiska världen. Och den kommer att finnas till dess att det upprättas igen det system som fanns innan, när man tittade på månen varje månad i Jerusalem och utropade nymånaden. Men tills vi får ett upprättat system så måste vi följa den kalender som det judiska folket har. Den fasta kalendern, och inte hålla på med massa nya grejer. Det finns ett etablerat system som Gud har accepterat. Och vi ser ju det eftersom Yeshua dog dagen efter den naturliga 14 Nisan, som vi tog upp häromdagen. Ska vi ta en liten repetition på det? Fariserna och saduséerna hade ju två olika tolkningar när man skulle fira, när man skulle vifta den första kornskörden och fira Shavuot. De sa att det ska vara på första veckodagen, på söndag. Det är saduséernas tolkning av Torah. Och den har tagits upp av karaiterna och en hel del messianska. Och de då hade väldigt stor makt det året, år 30 eller 31, 40 år innan templet förstörelse. Och beslutade att vi det här året ska göra en kupp. Så att vi ser till att den 14 Nisan blir på fredag. Då blir Shavuot på första veckodagen, på söndag. Och då var det så att nymånen visade sig det året en dag tidigare än vad saduséerna ville. Och fariséerna som gick efter var mest strikta med Torah-trogna. De hade då vittnen och kom till Stora rådet och sa nu har vi sett nymånen. Och då sa i det fallet hade saduséerna makten i Stora rådet under det, precis det, den tidsperioden. Det var ju både fariséer och saduséer i Stora rådet. Men där drevs saduséerna igenom. Och de, vänta nu här ska vi säga så jag säger rätt. Det var inte saduséerna som hade makten. Saduséerna hade makten i templet. Men fariséerna hade överhet över. De var ju majoritet i Stora rådet. Men saduséerna lyckades och betala falska vittnen. Det finns texter som talar om det. 200 susim. Att falska vittnen skulle säga att de hade sett nymånen dagen efter. Och då drevs det igenom på något sätt. Så att de fick igenom från högsta domstolen i Israel. Att dagen efter skulle vara första dagen i Nisan. Och då var det en liten grupp fariséer som inte accepterade det. Och räknade första Nisan en dag tidigare. Så det blev 14 Nisan blev 2 dagar. Och det hände bara en gång i världshistorien. 40 år innan templets förstörelse hände detta. Och då kunde Yeshua fira Pesach med sina lärjungar. Enligt den lilla gruppen fariséer. Som inte accepterade högsta myndigheternas beslut med sina lärjungar. Men det var bara ett undantag. Det gjorde Yeshua normalt inte. Han accepterade det beslut som fanns i högsta domstolen. Men för att han skulle kunna uppfylla det här som han ville. Han ville gärna fira Pesach innan med sina lärjungar innan han dog, som han sa. Så han hade någonting att stödja sig på. Det fanns en grupp fariséer som hade sett nymånen dagen innan. Och det var enligt månen, men inte enligt regeringen. Så regeringen hade bestämt att dagen efter så skulle det vara 14 Nisan. Och då dog han. Och det var ju den viktigaste profetiska händelsen att lammet ska offras den 14 Nisan enligt Torah. Så när han offrades så bekräftar det att myndigheten har rätt att ändra på kalendern några dagar inom Israel. Så det som fariséerna etablerar idag, för idag är det judendomen är fariséernas, det är de som har överlevt. Så det som är etablerat idag, det respekteras från himlen. Och det ska man respektera, man ska inte ändra på det. Till och med Yeshuas död bekräftar att myndigheterna i Israel har rätt att ändra en dag. Så Yeshua dog den 14 Nisan. Enligt månen dog han den 15 Nisan. Men enligt Stora rådet, som hade hyrt falska vittnen för att få igenom sin tolkning, så dog han den 14 Nisan. Allt detta enligt Rabbi Tzvi Yechiel Lichtenstein. Det innebär då att den kalender som vi har idag är fast. Den är etablerad som ett system som vi följer. Så när den judiska kalendern säger det, då följer vi det. Och ibland blir det då 29 dagar på månaden och ibland blir det 30 dagar. Och det kan vi titta i förväg när de olika månaderna, vilka dagar det blir och hur många dagar de har. Och då följer vi det. Det finns ingen anledning att göra uppror mot det. Utan det är judar som har härskarstaven fram till dess att Shiloh kommer, så säger profetien. Spiran ska inte vika av från juda till dess att Shiloh kommer. Och Shiloh har med Messias Ben David att göra. Det är den regerande Messias-gestalten som kommer och får härskarstaven utav juda. Så juda härskar fram till Messias kung kommer tillbaka. Så vi kan inte ta ifrån juda den rätten att etablera och utlysa högtider i Israel. Det är han som har rätten att göra det, det judiska folket. Så den som kommer utifrån gör väl i att respektera den myndighet som juda har fått när det gäller detta. Det innebär då att vi alltid följer den judiska kalendern i högtidsfirandena och inte hittar på någonting annat. Hur biblisk man än är, men han är ändå utanför Bibeln. För Bibeln har etablerat myndigheter. Men det rör sig om en eller två dagars skillnad ibland. Det är inte mycket det handlar om. Och då... Ibland kan det röra sig om en månad Pesach-firande, ja. När kornskörden är tidig i Israel och månaden läggs en månad sen. Man lägger till en extra månad, det stämmer. Så det var något år som karaiterna firade Pesach en månad tidigare än vi andra. Men karaiterna är en väldigt liten grupp i Israel. Mycket liten, obetydlig och en upprorisk grupp. För de går emot det etablerade systemet. Och vi har tillräckligt med problem i Israel ändå. Så vi behöver inte inbördes strider. Så det, jag är helt emot deras idéer. Däremot så kan de föra fram intressanta saker. För sanningen kan man hitta överallt. Men hur man driver igenom den andra saken. Okej. Om vi tittar då i Kolosserbrevet. Jag ska inte hålla på så länge. Jag läser från Folkbibeln 2015. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker. Eller när det gäller högtid. Eller nymånad. Eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som ska komma. Det här är inte bra översatt. Tyvärr så ligger den här ersättningsteologin bakom folkbibelns översättning. Så man får vara väldigt försiktig i vissa fall här. Jag ska se om det är någon svensk bibel som har skall. Skulle. Jag har tre svenska och alla säger skulle. Och det är inte rätt. Det måste ni justera i era biblar, snälla ni. Det står inte skulle. Det är inte.
Den här texten, så fort man säger något så talar man upp. Söndagens nationalsång blir den här visen.
Ja. Och det är verkligen viktigt att vi känner till just den här texten, för den används som ett slagträ. Jag tackar dem som tar upp det med mig. För det används. Jag säger tack för att du tog det här. Tack för att du inte dömer mig för att jag firar sabbat. Så avväpnar man det argumentet. För det står faktiskt inte, ni ska inte ha någonting att göra med mat och dryck och högtid och nymånad och sabbat. Det står inte så. Man måste läsa innantill. Problemet är att de flesta inom en viss grupp som läser det här, de ser inte vad som står. Det står ju att man ska inte döma någon i fråga om de här sakerna. Och så ordet alenast som finns i 1917 i vers 17 är en katastrof. Sudda ut det om du har 1917. Stryk över ordet alenast. För det står inte så i grekiska. Det här är inget som man ska se ner på. Sådant är en skuggbild av vad som ska komma. Komma av det kommande. Underbart. Present particip. Ja, istället för komma. Det är en skuggbild av det kommande. Present particip. Det som håller på att komma hela tiden. Så ska present particip, det är någonting pågående. Det är väl bra. Det är en skuggbild av det kommande. Och på hebreiskan är det habba. Det betyder det som kommer. Det kommande. Och det är ju Messias då. Så alla de här högtiderna är ju en skuggbild av Messias. Och det känner ni till. Och ni som inte känner till det, så drar jag en riktigt snabb genomgång. Om du tar upp den här fusklappen igen där. Så har du vårhögtider och hösthögtider. Det är två grupper. Vårhögtiderna är tre eller fyra beroende på hur man räknar dem. Du har Pesach, osyrade brödets högtid och Shavuot. Om du räknar då Omer, Reshit, Ketzirchem så blir det fyra. Men det räknas inte i Toran som en högtid när man presenterar den första skörden utav kornet. Men räknar du fyra så är det fyra på våren och fyra på hösten. Och då är det, talar det om Mashiach ben Josef och Mashiach ben David. Messias Josefsson och Messias Davidsson. De två messiasgestalterna. Först kommer den lidande tjänaren och sen kommer den triumferande kungen. Det är högtiderna. Allt är en skuggbild av det som håller på att komma. Och kroppen är Messias, står ju den här texten i Kolosserbrevet. Kroppen är Messias. Och det här är skuggbilden av kroppen. Det är den skugga som kroppen projicerar i tidshistorien. I det profetiska tidsmönstret som vi lever i. Som vi borde leva i. Så de fyra första har redan uppfyllts när Mashiach ben Josef var här. Han hängdes den 14 Nisan. Han begravdes den 15 på osyrade brödets högtid. Han uppstod när den första kornskörden viftades i templet. Och han blev smord i himlen som överste präst 50 dagar senare på Shavuot. Som också kallas för Atzeret, som betyder sammandragning, slutkläm, komplettering. Stopp. Att säga det är Shavuot. Så Shavuot hör tillsammans med de andra. Det är en grupp. Därför räknar man mellan Pesach och Shavuot. Och då har vi då mellantiden där. Det är skördetiden. Fram till hösthögtiderna. Då är skörden slut. Då har vi samlat in hela skörden. Stort sett. Det finns några träd man inte samlar in just då. Men den stora skörden. Så det vi lever i nu. Människor skördas runt om hela jorden. Som ett resultat av det här. Och så kommer han tillbaka. Han kommer tillbaka på Rosh Hashanah. Det är helt klart. Det finns ingenting nu. All logik säger att han kommer tillbaka på Rosh Hashanah. Alltså så snevridna fokus kan vi väl inte ha. Alltså jag kan inte se något annat. Jag säger som Tommy här, vill ni rösta på det knasiga partiet så gör det, men jag tycker det är knasigt. Ni får det, okej. Men jag kan inte se något annat. Och då har vi höstens högtider som är det som kommer. Så när Yeshua kommer så kommer han på Rosh Hashanah. Yom Kippur sätter han sina fötter på Oljeberget. Då ska det landets synd utplånas på en enda dag. Så kort, 5 dagar senare, om det är 5 månader, 5 år vet jag inte. 5 dagar, 5 månader, 5 år vet jag inte. Då kommer det att firas bröllop. Lammets bröllop under 1000 år. Och sen så får
Messias och hans brud sin fasta bostad som är det himmelska Jerusalem som kommer ner från himlen efter 1000 år. Så Sukkot motsvarar bröllopshögtiden. Som är 7 dagar. Som motsvarar det sjunde 1000-året. Från Adams skapelse. Hänger ni med? Det här är inga nya grejer. Men för en del så är det nytt. Alla sitter. En del sitter. Det, här var, det finns på hemsidan. I alla fall så har vi den 8:e dagen då. Som är Shmini Atzeret. Som ligger utanför Sukkot. I Toran så presenteras den som en separat högtid. Men också en del av Sukkot. Därför kallas den för Atzeret. Som betyder stopp eller avslutning. Eller konklusion eller sammanfattning. Och det är det 800-årsriket. Efter Adam. Det som händer efter det messianska 1000-årsriket. Så vi firar alltså väldigt intressanta saker med de här högtiderna. Allt är en skuggbild av det kommande. Och när vi håller de här sakerna ordentligt så får vi, så blir vi ett med Messias första och andra tillkommelse. Då har vi ett profetiskt fokus som är viktigt. Om vi nu tittar Kolosserbrevet här. Säger Rabbi Shaul att de gudfruktiga bland folken, rättfärdiga bland folken, inte ska låta någon döma dem i fråga om mat och dryck. Vad har det att göra? Vad handlar det om? Mat och dryck. På andra ställen säger han, Guds rike består inte av mat och dryck utan av rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Så låt inte maten vara en stridsfråga. Men här säger han att ingen ska döma er på grund av mat och dryck. Vad menar han då? Man kan ju tänka sig mat och dryck på olika sätt här. Jag tror inte jag ska gå in i den temat, men jag kan säga så här att du har frihet att hålla så mycket kosher du vill utan att någon ska döma dig. Och du har också frihet att äta kyckling med ost om du vill. Men döm inte den som du som inte äter, döm inte den som äter. Och du som inte äter, vad vill ni säga? Du som äter, förakta inte den som äter. Om man inte är jude så får man blanda kött och mjölk. Men jag skulle rekommendera att inte göra det. Men jag säger som Tommy. Vill du vara så dum så du blandar så gör det då. Det är inte bra för magen, eller hur? Okej. Okay. Det har några sagt till mig. Några läkare. Kött behöver syra, mjölk behöver bas. Och då blir det, eller mjölk är basiskt så det blir motsatt. Så det blir dubbelt arbete för... Kött betyder väl behöver väl syra mindre. Okej, vi går inte in på det. I alla fall, låt ingen döma er på grund av mat och dryck. Och det gäller ju även alkohol då. Angående högtid eller nymånad eller sabbat. Här har vi alltså högtider som vi pratat om då. Då kan man tänka sig årliga högtider som man i första hand tänker när man ser ordet högtider. Sen har vi nymånad som är månads återkommande högtider. Och sen har vi sabbaten som är veckoåterkommande högtid. Så vi har år, månad och vecka här. Och det första firar vi här i Sverige i det här sammanhanget. Och vi firar det sista. Men det som är mitt emellan där, hamburgaren firar. Vi har ju bröd men inte hamburgaren. Nej, så kan vi inte säga. Inte så, det är inte så. Glöm det. Sudda. Men du glömmer inte det här nu. Att vi har faktiskt en ny månad. Det finns en ny månads högtid. Och då är ny månaden Rosh Chodesh med i det här, den här listan för de troende bland folken som de inte ska tillåta någon att döma dem för att de på något sätt observerar eller håller eller firar. Låt ingen döma er för att ni firar nymånadshögtid. I skrifterna ser vi att nymånadsfirandet är en del av kulturen. Det är viktigt. Jag har inte undervisat om det. Det finns inte på hemsidan. Därför så tar vi upp det här nu för att det kanske är intressant.
Du sa ju att Jesua kommer tillbaka på den första dagen i den sjunde månaden.
Ja.
Och jag håller med. Men frågan är, kommer han efter nymånen eller kommer han efter kalendern?
Det är mycket möjligt att det kommer att vara upprättat då eller att det sammanfaller. Den fasta kalendern med att man ser nymånen i Israel just då. Ingen vet dagen och stunden, och det kan då vara olika saker här. Dagen eller stunden betyder ju Rosh Hashanah, för det är ju ett uttryck. Ni känner till det, att Rosh Hashanah har det som ett uttryck. Dagen eller stunden känner ingenting till. Det är ett sätt att tala om Rosh Hashanah. För det var ju då vittnen som letade efter månen. Man vet inte om den ska synas i natt eller i morgonnatt. Och man vet inte vilken timme. Så dagen eller timmen vet man inte när den här högtiden ska firas. För det är den enda årliga högtiden som firas på en ny månad. Det är Rosh Hashanah, den första dagen i sjunde månaden. Så där kommer det uttrycket ifrån. Så just att han säger så är en väldigt stark indikation på att det talar om Rosh Hashanah. Att han kommer tillbaka den dagen. Men hur det blir att ingen kommer att veta det när han kommer tillbaka, det vet inte jag. Hur det kommer att lösas, om det kommer att finnas en fast kalender då. Om man har upprättat det här månskådande systemet som fanns för 2000 år sedan. Jag vet att den här pseudo-stora rådet som har bildats för några år sedan i Jerusalem har börjat att prata om det, att upprätta det systemet igen. Men jag vet inte hur det kommer att drivas igenom nu under några år här. Så att det blir så till det året Yeshua kommer tillbaka. Det vet jag inte. Eller, och det är en annan teori som jag har. Om det kommer att bli så mycket justeringar i jordaxeln och jordbävningar och hit och dit, så att vi vet inte riktigt vilken dag vi är i. Det kan vara sådana saker också. Så att det är mycket som kommer hända innan han kommer. Men enligt Zakaria så ser det ut som att han kommer på eftermiddagen. Adam syndade på eftermiddagen. När det började blåsa, står det, så kom Herren. Och Edens lustgård är ju Israel, det vet ni. Jerusalem, där stod livets träd. Och när han hade syndat, och kunskapens träd var ju precis jämte då, som jag har förstått. Och då står det att det började blåsa. Då kom Herren och han hörde Herrens röst i lustgården, Herrens steg när det började blåsa. Och det gör det på eftermiddagen i Israel. Det blåser på eftermiddagarna. De syndade på eftermiddagen, Yeshua dog på eftermiddagen. Och jag tror att han kommer tillbaka på eftermiddagen. Logik. För Rosh Hashanah på eftermiddagen. Okej, låt ingen döma er för nymånad. Hur ska vi göra med nymånaden? Okej, den halakha som finns idag, det är att nymånaden är ingen hagg. Det är ingen ledig dag. Man jobbar den dagen. Men man räknar med att, eller man för ut att man bör göra det jobb som är nödvändigt. Man ska inte göra extra jobb den dagen. Och det är liksom en halv högtid. I synagogan läser man Toran den dagen. Och det är förbjudet att fasta på nymånadsdagen. Och det är bra att äta lite extra fint. Och man ser ju då att David firade det ibland. Han kom ihåg när han var liten och firade det i sin familj som en extra högtid. Och han bad ju om... Han talade ju inte riktigt sant där till kungen och sa att Jonathan sa att David hade bett om att få fira nymånadshögtiden hemma hos sin familj i Betlehem. Så därför är han inte här. För kung Saul var ju, han sa till Jonathan, för det var två dagars firande. Varför har inte Isais son kommit till firandet här under de här två dagarna, varken igår eller idag? Då svarar Jonathan. Han bad om tillstånd att åka till Betlehem och fira det tillsammans med sin familj. Så det var ett firande av Rosh Chodesh i Israels historia. På att man åt tillsammans som familj. På kvällen var det väl då. Och den börjar ju på kvällen, precis som alla andra högtider. För solen går ner och börjar dagen. Så frågan är hur vi ska göra om vi ska inte låta någon döma oss här i icke-judiska sammanhang då. Ska vi föra in att vi har någon slags möte på Rosh Chodesh? Petrus har, nu stack han ut här, men han kommer väl tillbaka med tiden. Så han tycker att vi måste kanske tänka lite på det här. För det är faktiskt ett bibliskt märke. Och det är inte bara så att man ska känna till det i huvudet, utan man ska leva Torah. För då får man, då blir man justerad i hela sin varelse för att ha ett profetiskt fokus. Vi lever, Israel är profetia som nation. Och många saker i den judiska traditionen är också profetior. Det finns väldigt mycket profetiskt material i den judiska traditionen som inte finns i de skrivna skrifterna, utan det finns i folksjälen. Så därför är det viktigt att man håller sig nära judarna, för där får man väldigt mycket profetisk information. Och då är Rosh Chodesh en utav dem. Så ni får väl fundera lite här på hur ni ska fira Rosh Chodesh här i Sverige. Vi har ju fyra saker här då, eller fem. Mat, dryck som är en grupp, högtid, nymånad och sabbat. Det är en annan grupp. En sak har med det man tar in i munnen att göra, och den andra saken är en tidsfråga. Att observera vissa tider på året, månaden och veckan. Och då, om vi nu går in i ett nymånadsfirande i den här rörelsen i Messiasförsamlingen i Sverige och Messiasrörelsen i Sverige, så kommer det att ge en medvetenhet om den judiska kalendern. För då vet man att nu har vi haft ett firande och nu är vi i en ny månad. Och då blir man lite avgiftad från det romerska inflytandet av den sekulära kalendern. Och naturligtvis så ska vi inte ha någon slags fruktan eller aggressiv eller hatattityd mot den romerska kalendern. Låt oss kalla den för juridisk kalender, administrativ kalender eller sekulär kalender. För man måste kunna relatera med, och det har ju med bokföring och allt att göra. Måste relatera med vår omvärld. Så att vi måste leva i båda. Men det profetiska och andliga måste vi ha på rätt ställe. Och det måste vi få in i oss, och då måste vi göra någonting. Vi måste äta det in oss. Därför ska man äta under högtiderna, för då får man in i sig. Då liksom på något sätt så känner man också. Man måste känna och lukta och vara tillsammans och få uppleva högtiderna. Och då kommer det in i oss. Då är vi ett med profetior. Då har vi ett profetiskt grund under våra fötter för att kunna då vara beredda när saker och ting händer. Och även förstå skrifterna på ett helt annat sätt. Hela skrifterna rör sig runt tider och lagar som vi såg att den här falske kungen ville förhindra och förstöra och förändra. För han har den uppenbarelsen från den onda världen, eller från sin del, att om jag lyckas och knäcka deras tidsperspektiv och deras observans för Guds bud, så är det ute med det heliga folket. Så därför är det väldigt viktigt att vi är vaksamma och kämpa för att verkligen ha den judiska kalendern som grund för våra andliga liv. Så att det inte blir för oss som det hände med Jerusalem. Om vi idag visste, oj, vad var det för dag idag? Gud hade tänkt att göra någonting idag och jag missade det. Det kan ju bli katastrof alltså. Det blev det i Jerusalem. Så det vill vi inte vara med om i våra liv. Och vi slutar då med Predikaren kapitel 3. Allting har sin tid. Och vart företag under himlen har sin stund. Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid att födas, en tid att dö, en tid att plantera och en tid att rycka upp det planterade. En tid att dräpa och en tid att hela. En tid att riva ner och en tid att bygga upp. En tid att gråta och en tid att skratta. En tid att sörja och en tid att dansa. En tid att kasta bort stenar och en tid att samla stenar. En tid att ta i famn och en tid att avstå från famntag. En tid att söka upp och en tid att tappa bort. En tid att förvara och en tid att kasta bort. En tid att riva sönder och en tid att sy ihop. En tid att tiga och en tid att tala. Den är bra den. En tid att älska och en tid att hata. En tid för krig och en tid för fred. Det finns tider. Och välsigna den man och den kvinna som har justerat sitt liv enligt de parametrar som Toran ger för hur man ska förstå tider och stunder. Rabbi Shaul säger till församlingen i Thessalonikerbrevet, 1 Thessalonikerbrevet 5:1, när det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till det. Och det skulle jag önska att jag skulle kunna säga här om ett par år. När det gäller högtiderna och tiderna så behöver jag inte undervisa någonting mer om det. För ni kan allt. Ni lever i det här. Så gjorde de i den församlingen där. Så Paulus behövde inte undervisa någonting om detta. De hade det väldigt klart för sig. De hade sitt profetiska fokus. Och välsignade den man och kvinna som justerar sitt liv efter detta. Så kommer den att vara redo att möta mästaren i skyn. Tack ska ni ha.